Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut och sexolog med flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd är ett samtal om förra veckans avsnitt med Ingrid Karlsson som 2011 skrev sin uppsats Lust att föda, en kvalitativ studie om kvinnors lustfyllda och sexuella upplevelser under födandet. Men för detta samtal så har jag som så många gånger för med mig min kära vän och kollega Leif Karlsson. Välkommen.
Tack så hemskt mycket.
Mm.
Mm. Nu är det ju så att du har haft din 50-årsdag.
Ja, precis.
Och det har ju kommit in mycket pengar till säkra förlossningar i Kongo.
Ja, det är så roligt. Vi är över 100 förlossningar tror jag.
Ja, det är helt sanslöst. Mm. Underbart. Och det går ju fortfarande att skicka in pengar.
Ja, och jag tänkte faktiskt att vi fortsätter ända till sommaren. För då kommer jag ha lite fester. Ja. Så då kan man bara fortsätta. Vi behöver prata om detta varje vecka. Men det är ändå kul att fylla på lite grann.
Ja, det är det. Mm. Man kan alltså skicka in. Ja. Det är jättebra. Så, härligt på något sätt. Du... Ja, alltså nu när vi ändå är inne på det här med 50-årsdaget, så hur känns det, som man brukar säga så här, sportreportrar, och hur känns det att vara 50?
Jag tycker inte det känns så stor skillnad, men jag måste säga att på tal om det här med kvinnlighet, moderskap och barnlängtan och allt som vi har talat om nu här runt omkring, så är det ju faktiskt så att när jag är i de här... dagarna runt min födelsedag, då tänker jag väldigt mycket på min biologiska mamma.
Ja, det är klart. Ja. Det är klart.
Och jag tror att det blir en sån här sak som man kommer tillbaka till, att man själv har varit del i någons barnlängtan, någons svårighet att kunna ta hand om ett barn och har gjort den resan. Och jag brukar ju väldigt ofta då kring min födelsedag tänka mycket på den här situationen och fundera. Och nu när jag själv är 50 så inser jag att min mamma som födde mig hade ju dessutom ett barn innan som var 12 år. Så att hon måste ju ändå haft några år där. Så att, så att hon är ju kanske lite äldre om hon lever.
Ja, ja.
Så man tänker mycket på de här existentiella frågorna.
Ja, det är klart det kommer upp då i samband med sådana här bemärkelsedagar.
Precis.
Som det heter.
Ja, och man tänker vad innebär det? Och, ja, så att jag har tänkt mycket på det här faktiskt med livets gång och födelse och vad det kan leda till.
Ja.
Blev lite filosofisk där. Ja. Men annars så tycker jag det var trevligt att fylla år.
Nej, men jag tänker på det här var adopterad.
Mm.
Det är ju speciellt.
Ja, absolut.
Och nu är ju du från Sri Lanka.
Mm.
Och inte Indien. Och jag vet inte om det skiljer så mycket att man kan tänka så. Jag minns i alla fall när vi var i Indien. Och,
ja, det var jag, ja.
De ställde alla frågor där i New Delhi.
Ja.
Och då kom ju den här frågan till dig, minns jag då. Ja. Have you been in India before?
Ja, precis.
No? Really? Det tyckte jag var jätteroligt.
Alltså. Det hade de lite svårt att förstå att jag inte skulle ha varit där. Ja, nej, det var charmigt. Men det var också speciellt att resa dit. Om man tänker på det här med identitet och födelse. För på ett sätt så var jag ju så lik dem.
Ja.
I hudfärgen.
Ja.
Men jag var ju absolut inte lik de flesta människorna där utifrån hur jag gick.
Nej.
Utifrån hur jag tittade på människor, utifrån hur jag var klädd. Alltså att vi blir så otroligt präglade av vår kultur på så många, många fler sätt än vad vi kanske tänker på. Det blir så tydligt när man kommer i den liksom spänningsfältet där det blir en liten krock. Det var lite intressant faktiskt.
Verkligen. Ja, det här resonemanget visar ju att vi i Lustpodden, vi rör oss i olika frågor och olika områden, verkligen.
Men det är ju det var ju så vi ville. Det var ju det som både du och jag, Julia, har pratat om, det här att få vara en podd som där det breddar perspektiven av sex och sexualitet och lust och alltså beröra livet på en massa olika sätt. Och jag har faktiskt också tänkt lite på det nu det sista här, för vi svarade ju i ett avsnitt här nu för en tid på en lyssnafråga om det där med barnlängtan som ett, om det skulle vara ett bevis på kvinnlighet. Och jag har reflekterat mycket kring det eftersom jag själv kanske tidigt i mitt liv tänkte att jag nog hade en barnlängtan. Men sen när min sjukdom gjorde sig påminn på ett sätt som också jag förstod att det skulle vara svårt med graviditeter, så kan jag inte säga att det har skapat så jättemycket sorg egentligen i mitt liv. Vi har haft ett fantastiskt och har ett fantastiskt liv med många syskonbarn och underbara människor i mitt liv ändå. Så det har jag ju kanske inte brottats med så mycket. Men nu när man kommer upp i den här åldern då, och man är 50 och man inte längre är där det faktiskt skulle kunna vara liksom, ja det är klart man kan bli gravid när man är 50, men kanske inte så vanligt. Då är ju heller inte möjligheten kvar längre. Då resonerar man på det med det alltså på ett litet annat sätt, har jag märkt. Och man tänker att ja, nej men det, innan när man var 30-35, då var man i, ja men det kan alltid bli.
Ja.
Men nu är man i det att nej, det kommer inte bli. Nej.
Det är som att man har passerat liksom på något sätt.
Ja, möjligheten.
Ja.
Och när möjligheten, även om man inte ville ha möjligheten, så när man inte kan välja längre själv, så blir det någonting speciellt. Så jag har funderat mycket på det där. Vad de här olika delarna av att vara människa, hur det flätas samman med normer och åsikter som på något sätt vi ger någon slags auktoritet för vår identitet. Jag tycker att det är lite intressant utifrån hur den här brevskrivaren skrev sitt.
Och brevskrivaren skriver ju också, nämner ju även hur de här normerna kan ställa till det i en relation. Jag tänker alltså att en kanske vill ha barn och en vill inte ha barn.
Precis. Och det tänker jag att vi kanske inte riktigt svarade tydligt på det. Just av den anledningen att det är så svårt att svara på.
Ja.
Det är väl lite det som kanske terapin ska i så fall gå ut på. Att göra det möjligt att kunna prata om det som är det svåra. Men samtidigt så handlar det ju om hur ska vi, om vi ska leva tillsammans, hur ska vi få ihop de här liven om vi faktiskt inte vill samma sak när det gäller just det här familjebildandet och familjetänket eller barntänket. Det är ju för en del så svåra frågor, därför att jag kanske absolut inte vill bli av med den här partnern.
Den
är så viktig för mig och jag vill leva med den. Men jag kanske inte vill ha barn då. Ska jag sätta mig i en situation där jag försöker gå in i graviditet för att hålla kvar en relation? Vad gör det med vår relation? Alltså så att det är väldigt svåra frågor.
Ja, mycket. Och jag tänker så här att bara möjliggöra att kunna prata om det här. Är ju lite grann det som vi vill med Lustpodden.
Ja, det är sant.
Att vi inte värjer oss för de här frågorna som kan vara både knepiga och svåra på allt sätt. Och jag förstår då av ert samtal att det här med, som vi ska ta upp idag, det här med lustfyllt födande är väldigt tabubelagt.
Ja, verkligen. Alltså det väcker otroligt mycket höjda ögonbryn och folk undrar vad det är man pratar om. Och det är som att man nästan pratar om något antingen farligt eller äckligt. Så jag förstår att Ingrid har fått många så här frågor genom åren. Det var ju väldigt roligt för att Ingrid var ju med på Charlotta Karlströms
bokrelease
när det släpptes in något år sedan. Och då träffade vi ju Ingrid, det var ju så kul.
Ja,
för
jag minns det också.
Hon gick ju fram till dig så sa hon så här, ja dig somnar jag med varje natt.
Det är varje tisdag natt.
Ja.
Ja, det är underbart.
Ja, det var faktiskt lite roligt. Ja.
Jag tänker nu här, om vi går tillbaka lite grann. Om vi går tillbaka lite grann. Och jag tänker på boken, den här, alltså Kläda blodig skjorta.
Just det.
Det tar ju även Maja Larsson upp flera av de här aspekterna med lustfyllt födande.
Just det.
Och psykosexuellt födande. Och jag tänker på ett citat här från Sheila Kitzinger, där hon skriver följande då. Hon kallar ju förlossningen för en psykosexuell upplevelse. Och förlossningskanalen betraktar hon som en erotisk plats. Barnet har ju blivit till genom sex, och det är klart att sex och födande ligger väldigt nära varandra då.
Ja. Ja, jag tycker det här är jättespännande. Alltså jag har inte svårt för att tänka på det här sättet, men jag har förstått i vårt samhälle att det väcker så otroligt mycket tyckande och bara det här att prata om graviditet och förlossning som psykosexuellt, alltså varande, det är som att det blir två aspekter av någonting som inte går ihop. Det är som när vi ska prata om barn och sexualitet, eller ja, man kan också tänka så här, i amning och sexualitet till exempel, så när människor ammar, så är det ganska vanligt att den som ammar kan få, alltså, sexuella responser, man kan bli våt i sitt underliv och man kan känna en sexuell respons i att någon suger på ens bröstvårta. Vilket fysiologiskt är helt förklarligt, men som ofta väcker så mycket tabu och svårigheter därför att vi tycker att det här är jättekonstigt med liksom att, men hjälp, tänder jag på mitt barn nu, vad är jag för konstig? Medan det egentligen bara är en funktion i kroppen. Det blir liksom två aspekter av livet som krockar ihop på något sätt som vi har väldigt svårt för att sätta ord på. Och det här att prata om förlossningskanalen, det ordet kanske man inte säger så ofta nu för tiden, utan man tänker att ja, men i själva underlivet, där har ju barnet blivit till på något sätt. Vanligtvis i alla fall. Och då är ju det som är den sexuella akten väldigt, väldigt nära kopplat till födandet. Hon pratade ju även med han Michael Odent, tror jag han uttalar sitt namn. Han menade ju att förlossningen är inte ett medicinskt problem, utan det är en del av det sexuella känslolivet. Att inte tala om det som medicinskt, patologiserande och medicaliserande, utan det handlar om förlossningskonst mellan barnmorskan och barnföderskan. Och där sker det liksom en intim relation, och det händer någonting där som är väldigt, väldigt sexuellt på ett sätt, i och med att det är så nära livet, det är så nära njutningen, det är så nära smärtan och det är så nära på något sätt. Och att därför så pratar flera av de här författarna om att sexualiteten behöver få ständigt vara närvarande. Nakenhet, beröring, allt det här är någonting självklart som måste få finnas i sexualiteten och i även då förlossningssituationen. Så ja,
jag tänker också här, barnmorskan är ju en viktig del i förlossningen. Hur skulle du vilja beskriva barnmorskans roll och hur hon, mestadels är det hon då, liksom reagerar eller påverkas av det?
Ja, för det skriver faktiskt Maja också om i sin bok, om någon avdelningsföreståndare som vid något tillfälle fick en sån sexuell respons vid liksom själva att vara med vid en förlossning. Så hon själv kände att hon fick sån kramp i underlivet så hon inte kunde stå. Alltså hon fick sån jättegenomblödning. Men hon skriver själv då, den här personen, att hon är övertygad om att det krävs en öppen och tillåtande och fri syn på sex för att man ska kunna vara en bra barnmorska. Och det där strök jag under, därför att hon uttryckte det som, det är bara då man klarar av att komma riktigt nära. Och jag tror faktiskt, om jag tänker på barnafödande idag och tänker på hur det ser ut i Sverige, så möjliggörs det inte på samma sätt som det borde göra, skulle kunna göra, att vara nära. Därför det är stressat, det är mycket mediciner, det är mycket liksom interventioner, det är mycket PM, det är mycket så här liksom i det medicinska och patologiserandet för att vi har fått för oss att det någonstans ska rädda liv liksom. Och det kanske det gör någonstans, det säger jag kanske egentligen inget om. Men vi har tappat bort det här att vara nära och komma nära en människas kropp, underliv och liksom sexualitet. Så jag tänker att det här är så intressant. Och då fick jag liksom lite titeln till det här avsnittet, tänker jag, är sexistentiell hälsa, sexistentiell njutning, sexistentiell, ja, mening. För när vi har pratat om sexistentialism här, så har vi talat om då Aron Antonovskis begrepp kring det som han beskrev som känsla av sammanhang, något som människan behöver. Vi behöver känna att vi har en hanterbarhet, att kunna liksom hantera det som livet sätter för oss. Vi behöver kunna känna en meningsfullhet. Vi behöver i livet, liksom i det, även i det lilla. Och vi behöver kunna begripa vad som händer runt omkring oss.
Det är som känslan eller att hantera ett sammanhang helt
exakt,
enkelt.
Exakt, det är precis det han menar med. Och jag tror att genomgående så tror jag på något sätt att det sätter fingret väldigt mycket på det här med meningen.
Ja.
Och att få vara människa mitt i ett öde som är svårt kanske. Mitt i lidande, mitt i där livet inte riktigt blir som man hade önskat sig.
Mm.
Men att samtidigt få känna att man har sin plats på jorden på något sätt. Och det här blir så intressant när vi kopplar ihop det med sexualitet. För att det är så mycket i det sexuella livet som är så kopplat till det existentiella.
Ja. Och det är de här frågorna om liv. Mm. Att liksom ett nytt liv tar just allt.
Ja.
Det är väl den största, en av de stora frågorna för människan, generellt sett.
Jo, jag tror det. Och även om det då, om vi tänker som jag, har inte fött livet vidare som människa. Men jag själv har ett liv.
Ja.
Så i sexualiteten och i de här existentiella frågorna så kommer vi nära, vad är meningen med livet då?
Men det kan jag ju tänka mig det här när vi pratar om barnmorskan. Barnmorskan är ju en del av en stor händelse, stor existentiell händelse. Och att det är klart att hon eller han då påverkas av det.
Självklart.
Du nämnde där om att det är viktigt då att, det, att barnmorskan har vilka normer och hur hon eller han ser på sexualitet och så vidare. Att det inte alls, alltså det är inte oviktigt i en sån här situation utan tvärtom väldigt viktigt.
Jag tror att det är jätteviktigt och därför så är det det som är mitt signum. Signum har vi sagt 2 gånger nu här.
Ja, men det är bra ord.
Ja, men det är bra. Det är min ledstjärna och det är min käpphäst som jag liksom alltid plockar fram när jag pratar. För barnmorskor specifikt men även i andra sammanhang att barnmorskan är ingen specialistsjuksköterska.
Nej.
Det är inte barnmorskeri. Barnmorskeri är någonting annat. Det är i skärningspunkten mellan det mest naturliga och det mest svårbegripliga. Mm. Och där finns sexualiteten. Det finns liksom, här finns njutning. Här finns det som är mer än bara nu ska vi reparera en arm. Eller nu ska vi liksom laga någonting som är trasigt. Här finns livet på ett helt annat sätt.
Mm.
Och därför så är för mig då Barnmorskeförbundet så otroligt viktigt. Ja. Därför det driver de här professionsfrågorna om hur ska förlossningsvården se ut framöver?
Mm.
Hur vill vi att den ska vara? Mm. Det är jätteviktiga frågor för mig.
Du, alltså jag funderar ju lite grann när jag har lyssnat då på Ingrid.
Mm.
Och man kan ju lätt känna sig utanför som man.
Alltså, liksom.
Ja. Ja, alltså det här med förlossning är ju någonting som liksom på något sätt berör kvinnan mest. Ändå liksom, va? Men jag tänker så här, det jag liksom reflekterar över och som jag tänker du kanske har en kommentar kring, det är det här med smärta.
Ja.
Alltså smärta och lust blir för mig liksom på något sätt något slags motsatsförhållande.
Ja, ja, ja.
Och det kanske jag hade lite svårt för att få gå ihop på något sätt. Va? Men hur tänker du där?
Ja, men jag tänker så här att vi behöver se på sexualorganen och vår förmåga att klitoris med den vävnad den har, med den vävnad som finns runt omkring i underlivet, har en avslappnande, smärtlindrande funktion. Alltså en orgasm i sig, det ger ju en smärtlindring. Det ger en ångestlösning, det ger liksom avslappningshormoner i kroppen. Så skulle vi kunna tänka och våga se på det här som någonting som faktiskt kan vara, få vara en del i alltså födande men också vid menstruationer och när människor har ont av mensvärk liksom. Att få en orgasm för att faktiskt få smärtlindring är ju helt fantastiskt då. Men det är någonting i det som stöter sig i vårt tänkande. Kanske därför att vi är så otroligt indoktrinerade i tanken om att en orgasm måste per automatik ha med sex att göra.
Mm.
Vi ser inte på det här som bara en funktion. Och särskilt inte i den kvinnliga sexualiteten. Där har vi lättare för att skilja bort upplevelsen till, med funktionen. När vi pratar om män och vi pratar om stånd, så pratar vi om liksom det ordentliga ståndet. Då pratar vi inte alltid om att ja, det är ihopkopplat till vad jag känner, om jag har lust eller inte. Utan då pratar vi verkligen om funktion.
Mm.
Men när vi pratar om klitoris, när vi pratar om kvinnligt underliv och kvinnligt sexualitet, då är det som att då ska det vara så relationellt och det ska vara så mycket känslor och det ska vara så mycket. Istället för att tänka att om man berör vid vissa områden i underlivet under en förlossning och ökar genomblödningen där, så skulle det kunna ge en smärtlindrande effekt. Det är ju helt fantastiskt.
Mm.
Och det var ju fantastiskt kul att höra att det var många kvinnor som faktiskt berättade om det när de fick öppna frågor kring det.
Mm.
Så det är inte så ovanligt som det kanske kan låta vid den första liksom, berättelsen.
Och det var ju liksom lite trögt så här i början där att få svar på de här frågorna som låg till grund för hennes uppsats och så. Men
sen
lossnade det.
Ja, precis. Och jag tror att det här blir så tydligt då när någonting inte nämns och inte benämns, så är det som att då blir det tabubelagt. När det kommer upp i ljuset, då kanske någon barnmorska till och med kan säga det på mödravården, kan säga att det kanske är sånt här, det här kan hända, det finns de som kan uppleva både alltså en smärtlindrande effekt av att bli berörd på vissa områden. Och det finns de som till och med kan få orgasm. Inte tala om det som varken skuldbeläggande eller att det är konstigt. Eller att det är någonting som, nu måste du se till att få det. Utan det måste ju varje människa få bestämma.
Det är individuellt
det.
Man då.
Verkligen. Men det var intressant här också, som hon berättade om, att flera av de här kvinnorna då som upplevde de här starka upplevelserna. Gick in i sin kropp. Och här kommer vi in på någonting som är väldigt intressant, eftersom jag jobbar med hypnos nu. Att det här är ju en form av, alltså det finns ju mycket tal om hypnotiskt födande. Alltså att gå in i sig själv, sin kropp, vara i den, liksom andas genom verkarna och få vara i sitt eget inre universum för att få ta hand om sig själv. Men att det här stördes var väldigt lättstört, beskrev ju Ingrid, både av personal men också partner, och att många kanske inte ens vågade prata med sin partner om att de upplevde det så här för att det var så tabubelagt. Jag tycker det var jätteintressant.
Ja, verkligen. Jag förstår att den där uppsatsen var ganska viktig.
Ja, otroligt viktig. Och jag tänker att jag hoppas att vi kan slå ett slag, för jag ska lägga ut uppsatsen så den finns på lustpodden.se också. Men jag tänker också att vi kan slå ett slag för att barnmorskor blir mer bekväma med att prata om det här. Att våga komma nära de här frågorna. Det är ju lite intressant, vi har ju någon gång innan nämnt Donald Winnicott, är min favoritpsykoanalytiker, som folk säkert är trötta på att höra om. Men han myntade ju faktiskt ett begrepp som är helt fantastiskt. Och om vi använder det lite mer, då kanske vi skulle klara av att öppna upp begreppet om sexualitet och sexuell respons och kroppens funktioner. För det var ju begreppet och ordet jag-orgasmer. Kommer du ihåg det?
Ja.
Att han pratade om att vi behöver varje dag söka jag-orgasmer. Och det kan vara allt ifrån att vi slappnar av när vi tar vår första kopp kaffe. Att vi lyssnar på musik som vi blir hypnotiserade av. Att vi går och lyssnar på en konsert. Eller att vi ser en teaterföreställning. Eller någonting som gör att vi blir liksom, vi blir avslappnade och får en njutning.
Ja.
Och att våga
och det är ju väldigt vitt begrepp, kan man säga då, för att annars när vi tänker orgasm så liksom automatiskt tänker vi på sex.
Ja, exakt.
Men om jag förstår det rätt och Winnicott, så menar han att det är liksom de här stunderna i livet där vi känner att vi
njuter.
Ja, vi njuter,
ja,
helt enkelt.
Precis. Och att det faktiskt, det kan, att tänka så här, både, att tänka både och tror jag är viktigt här.
Mm.
Att en sexuell respons, alltså en orgasm eller en så, det skulle kunna vara någonting som föranleds av att jag tänker på något erotiskt, att jag liksom fantiserar och så onanerar och får en orgasm.
Mm.
Men det kan också vara en kroppslig upplevelse som inte måste per automatik vara kopplad till det erotiska tänkandet.
Nej.
Men upplevelsen av alltså orgasmen är samma sak, om du förstår vad jag menar. Och det här jag tror att man kan närma sig det, så blir det lite lättare att prata om.
Mm.
Och att inte prata om att nu ska födande kvinnor ligga och fantisera sexuellt. För det kanske många skulle tycka kännas så här konstigt.
Ja, det blir, kan för många vara väldigt motsägelsefullt.
Ja, det tror jag. Ja, det tror jag det blir. Mm. Sen har jag inga problem om någon gör det. Det får de, man får tänka på precis vad man vill. Jag har inga problem med det. Men jag kan förstå att då kanske en del blir lite så här fundersamma. Men om vi tänker på orgasmen som den där funktionen, att det är ståndet, om du förstår vad jag menar. Det är liksom så här, kroppens funktion. Vi är ute efter kroppens funktion, och om vi berör vissa områden i underlivet under en förlossning så skulle det kunna ge viss avlastning och smärtlindring. Det tycker jag tycker är lite fint. Och det här också med att se på förlossningsrummet som ett heligt rum.
Mm.
Alltså det är vackert. Att jag som barnmorska är gäst i det rummet. Det är ju inte alltid barnmorskebeteelse så.
Och det är heligt därför att det händer någonting heligt.
Exakt. Och att komma in i det rummet med samma vördnad som man skulle komma in i rummet när barnet blir till. Det tycker jag är, det gillar jag. Alltså jag är mycket för den typen av födande. Liksom jag är ganska stark motståndare till när det utan att det behövs blir för medikaliserat och för sjukhus, alltså fokuserat. Jag tycker det finns så mycket i födandet som inte måste kopplas ihop med det medikaliserade. Vi måste ha det, kunskapen och möjligheten att ta till det när det behövs, men det är inte alltid där vi måste börja.
Ja, och det väger ju tungt när du säger detta, för du är ju barnmorska.
Ja,
jag har ändå. Och du har ju erfarenhet av att varit med på väldigt många förlossningar.
Ja, och efter det att jag slutat jobba som klinisk barnmorska så har jag ju också jobbat jättemycket med att möta de här kvinnorna som har varit med i förlossningsrum där de känner att de inte har blivit bemötta på det sätt som de hade önskat. Där faktiskt det här bemötandet från sjukvårdspersonal har blivit ett trauma. Och det är ju fruktansvärt. Snacka om krock. Det är väl en riktig krock. När det som då ska vara en fin och häftig och god upplevelse blir någonting som gör att jag får gå i traumabehandling. Det är ju förfärligt. Och vi ska ju faktiskt ha med lite fler gäster här så småningom som kommer prata om det här. Kajsa Åkersdotter som kommer prata om samtycke och obstetriskt våld. Det är ju någonting som man pratar mer och mer om. Att faktiskt utsätta människor för våld genom att man inte heller då ber om samtycke. För det är ju faktiskt så att som patient så har man rätt att avstå undersökningar och så. Och det är inte alltid den lagen följs faktiskt. Nej. Och ska även Erika Solheim då, som är vice ordförande i Barnmorskeförbundet,
komma tillbaka. Som har varit med tidigare.
Precis. Och det ska bli väldigt spännande samtal tycker jag. För det är ju faktiskt så att ju mer vi kollar under en förlossning, ju mer saker vi gör, ju mer saker gör vi. Alltså ju mer saker vi, alltså i det här tänkandet som började spira på 70-talet, 80-talet om att få komma tillbaka till det naturliga födandet. Där var ju tanken om att barnmorskan skulle sitta på händerna liksom. Interventionen var att inte göra.
Nej.
Men grejen är att vi vet att ju mer vi gör, ju mer vi undersöker, ju mer mediciner sätter vi in. Ju mer vi undersöker, ju mer interventioner blir det. Och det är inte alltid det blir bättre.
Nej. Så vad du säger då det är att barnmorskan inte ska röra eller inte störa.
Nej, och det är ju intressant, för då pratade vi om det här med obstare, som obstetrikordet kommer från, att det handlar om att stå still. Det är ju faktiskt lite intressant med tanke på att ordet som används i engelskan, det är ju att vara in labor. Det är ju verkligen ett arbete där istället då. Men det är ju inte barnmorskan som är in labor. Utan det är den födande kroppen som är in labor. Den är i arbete, men barnmorskan ska vandra med och följa med så mycket det går. Jag tycker att det är intressant detta.
Ja du, vi börjar väl närma oss slutet här nu.
Ja, vi gör nog det. Men jag tänker att Det skulle vara så fint om vi kunde tänka på den här typen av njutning som en sexistentiell njutning och möjlighet.
Mm.
Där den födande personen faktiskt är mitt i skärningspunkten mellan känsla av sammanhang.
Mm.
Att liksom föra livet vidare som kan väcka så enormt mycket existentiella frågor.
Mm.
Men också någonting där kroppen är med.
Mm.
Och där kroppen kanske till och med kan få uppleva befrielse från smärtan genom viss beröring. Jag tycker det låter helt fantastiskt. Och det behöver ju inte bara vara beröring i underlivet på det sättet som leder till orgasmiska sammandragningar. Utan det kan ju också vara all form av beröring.
Mm.
Alltså massage, bara mötet med någon. Där någon får gå in i sin kropp på det sättet. Jag tycker det är fint. Ja du Leif, det här är spännande. Jag tänkte också att vi skulle återigen då lägga ut en liten blänkare om det här med kvinnokliniken i Jönköping som fyller 75 år.
Mm.
Och där jag kommer vara med och föreläsa
här
i april. Så jag lägger ut en liten blänkare om det både på lustpodden.se men sen också på Instagram.
Det låter väldigt bra tycker jag.
Jag tror att det här som Ingrid har jobbat med och den här uppsatsen, jag skulle verkligen vilja slå ett slag för att alla barnmorskor, oavsett var man jobbar, ska läsa den.
Mm.
Och jag skulle nog vilja säga även att jag skulle verkligen kunna rekommendera den till de som är med vid förlossningar, alltså partners, doulor eller liknande, men också den som ska föda. För det finns jättemycket spännande berättelser där som skulle... Jag tror att om den här kunskapen får finnas och blir talbar så kommer fler kunna känna, men jag är ju inte konstig.
Nej.
Det där var ju jag med om.
Mm.
Mm. Men du, jag tackar för detta.
Ja, tack ska du ha.
Och så fortsätter vi och så får vi väl bara säga det att är det någon mer som vill ge någon liten slant till Kongo och säkra förlossningar så varsågoda.
Absolut.
Ha det så gott, Leif.
Ja, ha det gott själv.
Mm. Hej, hej.
Hej.
Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Linde.